Det här är torsdagens P1-kultur och här ska det handla om en modern klassiker som jubilerar. I år är det 30 år sedan boken Under det rosa täcket dundrade in i flickrum och föreläsningssalar och vände på perspektiven i genusdebatten. Hur är den att läsa idag och hur ser författaren Nina Björk på boken 30 år senare? Och så ska vi prata musik. Geni, men samtidigt politiskt problematisk. Nu ges norske Geir Tveits musik ut igen. Men vi ska börja med politisk satir som tar sikte på höstens val.
Visst var det trevligt, så var det sagt. Är vi så trevligt,
ja.
Klappa i taggarna.
Sedan 1942 har Parkteatern i Stockholm flyttat ut i det gröna varje sommar och spelat teater under bar himmel och utan inträde. I år står politiken i fokus. Årets föreställning heter Det ska vara trevligt, en valrevy, och är skriven och regisserad av Astrid Menasarns Tobisson. I studion i Stockholm nu har jag två gäster. Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Och Jenny Telemann, teaterkritiker här på redaktionen. Välkommen du också.
Hej, tack, hallå.
Ni tog alla orden. Ni två krokade ju arm igår kväll och gick på premiären Det ska vara trevligt, en valrevy i Galärparken i Stockholm igår kväll. Var det trevligt?
Alltså, det är som att det blir lite paus där när du frågar. Det är väl sällan man krokar arm med någon och går på teater och sen efteråt ser varandra i ögonen och bara så här, vad var detta?
Alltså, jag vill säga, Jenny Telemann, nu är det traumabonding, känner jag. Jag var ändå ihop med Johan Hilton som drog med mig på massa teatergrejer och ibland så här, vad är det här? Men nu känner jag kanske inte kan förstå den här kulturella världen, för det vi var med om, nej, det var inte en revy, var det en satir? Ja, nej, var ska vi börja?
Du är väl också gammal revyartist själv, Henrik. Du har väl en viss förståelse för den här konstformen ändå, tänker jag. Vi kan återkomma till det. Men jag tänker, det finns ju många sätt att liksom titta på höstens val. Vad säger du, Henrik? Vad handlar valet i höst om när Stadsteatern sätter det under lupp?
Man kan säga så här, det är ett gisslande av alla partiers positioner från ett tydligt håll, nämligen till vänster om Vänsterpartiet. Det här kändes som mobilisering av någon sorts förlorande falang mot Nooshi Dadgostar, som nu var revolutionärerna ut och sa, nu ska vi se till att ni deltar i politiken och blir arga och upprörda. Jag hade ingen aning om att någonting kunde vara så fantastiskt enögt. Eller så är det någon sorts drift som jag, liksom, drift med sig själv som inte jag förstår.
Mm. Vad säger du, Jenny?
Ja, alltså om man skulle beskriva den lite som revy, som teater, för att förstå, jag förstår vad Henrik menar här. Alltså det tänker att det är ett antal nummer enligt revytradition, och då har du liksom, du har en game show om konkurrensutsättning där stackars konstnärer ska bära runt på sig själva. Du har ett nummer om befolkningskrisen där liberalen med sån här snoppformad partilogga runt hela ansiktet sjunger ganska slipprigt om att göra flera svenskar. Det är en fruktstund mellan banan och äpple. SD är nästan hajlar så man inte missar det. Det är kosläpp apropå Mohamsson och kovändningar och NATO älskarna liksom springer med k-pist med grönsaker på huvudet. Och budskapet är ju liksom att ja, de rika och högen saknar hjärna och Ulf Kristersson är kort. Och så kan det vara med revy. Det kan vara bananer och äpplen. Det är inte det som är det stora problemet. Problemet är att jag skrattade liksom ingen gång. Och jag vet inte riktigt om man skulle liksom be om vad det handlar om på ett annat sätt. Den heter ju Det ska vara trevligt, och jag tror att den kanske vill berätta liksom att vi låtsas alla att allt är trevligt och håller en god ton fast vi borde ryta mot fascismen eller någonting sånt. Men jag vet ju inte om det stämmer heller, om vi håller så god ton. Så att den är mycket knepig.
Henrik här, revy ska ju helst vara både rolig och skärpt. Det lät ju inte så i ditt första svar här som att du riktigt tycker det. Finns det någonting som är kul som du skrattar åt?
Nej, kanske väldigt daterad så här Carola-imitation som var så här 2006 Carola som slänger vad heter det, blommor från sin krukväxter från scen, liksom Skansen-scenen. Det var en spännande flashback. Mm. Nej, men jag tror att det var liksom, nivån var att så här, Vänsterpartiet brister i internationell solidaritet. De är dåliga. Magdalena Andersson, alla socialdemokrater vill gå till vänster men hon går ändå till höger. Ulf Kristersson är Kim Jong-un och bokstavligen så säger man att Sverigedemokraterna vill ta hand om alla judar sen. Alltså det är alltså nivån, det är som att komma in i någons TikTok-flöde som man förstår, nej men det här är, ni har verkligen ett perspektiv på världen och det är ju yttrandefrihet och det är ju härligt, men det är väldigt spännande. Jag tänker om någon från den andra sidan skulle komma så här, ja jag hoppas att ni inte får några offentliga medel för att finansiera det här, för då så ska vi se till att ta bort alla stödformer till kulturen. Mm.
Du hade ett litet klipp med dig också, Henrik, vi lyssnar på den.
En rad innan allt förgått. En rad innan... Och där tog tyvärr bidragen slut för att avsluta den här låten. Ja, så kan det bli! Men tack så mycket.
Så där låter det alltså i revyn, valrevyn. Det ska vara trevligt. Vad hör vi här, Henrik?
Nej, men det var en sång och idén om just så här att det är med ord du kan skapa revolution. Det är det som behövs i hopplöshetens tider. Och sen nu har kulturbidragen dragits ner. Nu kan vi inte fortsätta längre att prata. Men vi säger så här, men ni lyckas ändå göra en revy som inte kostar någonting för att någon finansierar det här och bjuder en publik som ändå skrattade gott, får jag säga. Det var så mycket, skulle jag säga, lite äldre personer som kluckade med åt väldigt mycket ordvitseri.
Men jag tänker också där lite svar på frågan om det finns någonting som är bra. Alltså, när man hör den beskriven så här, det är ju ganska tydligt. Det finns ett nummer där de leker med det här gamla revynumret, Karl Gerhards gamla revynummer, den ökända hästen från Troja. Man gör en sorts liten pastisch på det med en ny text. Och där känner man plötsligt att det finns liksom lite kraft, lite riktning, lite mening. Så att det är också som att man, fast Henrik så förtjusande beskriver den enorma liksom överdriften i en väldigt, väldigt ledsen vänster, så är det som att det ändå kanske är en annan revy man vill göra. En riktigt antifascistisk kamprevy, men inte riktigt vågar det eller inte riktigt får det, så man hamnar i den här väldigt konstiga trevlighetsfällan. Försöker jag hjälpa till och rädda dem lite, för jag känner mig ensamben och så.
Det är ju uppenbart, ni är inte helt nöjda med det här. Finns det, om vi ställer frågan så här, varför är det intressant att lyfta upp och prata om det här? Finns det någonting man kan få syn på genom att titta på den här revyn ändå?
Nej, men jag tycker det. Alltså, man kan verkligen fråga sig, varför börjar vi ett helt krispigt petkultur med det här om det är så himla dåligt? Men alltså, teaterscenen är ju en fantastisk plats att diskutera samhälle och politik, och alla kulturarbetare hävdar ju det här med en fas, att det är det här som vi är bra på. Vi är viktiga, berättelserna ska komma från teatern, vi är en del av vardagen. Och då förstår inte jag riktigt hur man liksom tillåter sig att skjuta sig i foten på det här sättet. Jag tror heller inte att den här uppsättningen är riktigt klar. Så på det sättet så blir det ju väldigt intressant om man hävdar att konsten är otroligt viktig som politisk kraft, och sen så gör man så här.
Och jag kommer ju från liksom någon valrörelse, och jag tänker på så här, olika sidor, olika perspektiv, och det kanske vill någonting helt annat. Kanske är det ju så här att man vill ta, liksom, få folk till vallokalerna, och det kan man göra. Det skulle vara spännande. Jag vet inte om det här får pensionärerna som gick och tittade på det här, jag tror de kommer gå och rösta, och de verkar vara väldigt tydliga i sin...
Var inte bara pensionärer?
Det var det inte, det ska vi påpeka också.
Ja, inte säga.
Nej, men det skulle också vara jättespännande, för just det här bekräftar någon sorts liksom, överbild av liksom, att kulturen, media, allt är liksom extremt enökt vänster. Vad man skulle vilja säga, det är Kvartal, Nika Alinja, liksom gänget, gå och kolla Henrik Jönsson, gå och kolla på det här Parkteatern, kanske gör något eget då, gör någonting annat, för det skulle kunna behövas en liten balanserad bild utav någonting.
Och sen är det ju också som teaterpjäs, alltså det är ju ändå teatermänniskor som har gjort det här, att det är det här med humor, alltså vad som är roligt, det kan ju ofta i teatern, och det är ju det här att man tittar på en vardaglig situation och så komplicerar man den lite granna, då blir det roligt, inte att man tittar på vardagen och så förenklar det. Och det trodde jag kanske var en sån liten sån här grundkurs.
Eller så var det här ett Trump-meme i revyform.
Alltså man vet inte.
Man vet aldrig. Precis. Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker ska jag säga. Inte telekritiker. Och Henrik Torehammar, politik, kommentar på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Ni hade varit och sett på Kulturhusets Stadsteaterns sommarföreställning på Parkteatern. Valrevyn, det ska vara trevligt. Och då lämnar vi revyn och höstens val, men vi stannar kvar i det politiska. För i år är det 30 år sedan den feministiska klassiken Under det rosa täcket kom ut och blev den intellektuella basen i 90-talets unga feministiska rörelse. I boken tog författaren Nina Björk den franska filosofen Simone de Beauvoirs iakttagelse om en kvinna är inget man föds till, det är något man blir. Och klädde den idén i samtida exempel hämtade från 90-talets veckotidningar och populärkultur. Och det hon själv trodde skulle vara en ganska akademisk skrift för en intern feministisk diskussion mellan biologister och konstruktivister blev istället en generationsbibel och spjutspets i en rörelse. Men hur är det att läsa Under det rosa täcket 30 år senare? Och hur ser författaren själv, Nina Björk, på boken idag? Det ska vi strax få höra, men jag ska börja med att säga välkommen till två av våra litteraturkritiker, Lina Kanteg och Sara Ek. Välkomna!
Tack!
Lina, om jag börjar med dig, du var 18 när boken kom ut 1996 och du läste den då. Vad innebar den här boken för dig då?
Oh, det går nästan faktiskt inte att sätta ord på. Den satte sig rakt in i mitt liv och förklarade världen för mig. Det är nästan lite som att du skulle ha sagt liksom, hur hade ditt liv varit utan syre? Nu tar jag i lite grann, men den fick mig på något vis att överleva. Det är väldigt formativa år där, 18 år. Jag skulle kunna säga många viktiga verk från den tiden, alltså filmer, romaner. Men jag skulle nog nästan sätta Under rosa täcket i topp på den där listan. För jag vet inte riktigt vem jag hade varit utan den och hur jag hade sett på världen. Jag kände mig, jag blev otroligt befriad av den där boken och verkligen så här, svalde glupst varje mening, för att på något, saker som kändes jobbiga, att man var fel, saker som skavde, plötsligt fanns det begrepp och någon som formulerade det åt mig.
Sara, du är född 3 år efter att boken kom ut och du har inte läst den tidigare. Vad har boken för position i din generation då?
När jag har sagt till folk i min ålder att jag ska göra det här, vara med och prata om boken, så finns det ingen som inte känner till boken. Det finns många som har sagt så, en gång såg jag Nina Björk ute liksom som en sån superstjärna. Folk har varit förvånade att jag inte läst den innan. Jag har fått höra historier om vänner som sitter och gråter när de var 13 år och vill dela med sig av det här. Så jag skulle säga att om en kvinna inte är något man föds till, så är det något man blir när man har läst den här boken. Lite det lever jag i. Mm. Den har fortfarande en legacy som Bibeln. Å andra sidan så vet jag många som inte har läst Bibeln.
Just det, precis. Ska vi börja där, kanske också Lina, titeln, lite kort bara förklara. Under det rosa täcket, vad betyder det?
Ja, men det handlar ju om att flickor läggs, eller las kanske på den tiden, under ett rosa täcke som bebisar på BB, och pojkar fick då ett blått. Och det där rosa täcket, det symboliserade inte, det var inte bara en helt ofarlig färg, för det kom en massa med kvinnlighet i det där paketet, där man fick som ett slags manus för sitt liv om hur man skulle bli och hur man kommer att bli behandlad, vilken lön man skulle få, hur man skulle klä sig och hur man skulle agera, och som sagt, ja, och må också kanske. Så det är ett både bokstavligt och symboliskt täcke kan man säga. Men en slags livsmanus i det där täcket.
Vi ska strax prata mer med er om 30-årsjubilerande boken Under det rosa täcket. Men först ska vi vända oss till författaren själv, Nina Björk, som när boken släpptes 1996 var helt oförberedd på det breda genomslag som boken skulle få.
Jag tänkte nog att jag skrev en inomfeministisk smal bok för människor som kände som jag, som reagerade på vänta, man pratar jättemycket om kvinnor och män plötsligt på ett konstigt sätt, och vad är det för krav som helt plötsligt dyker upp om att vi ska ändra allting på oss och vi duger inte på något sätt och så. Så att jag trodde jag hade skrivit en smal bok, och sen så visade det sig att jag inte hade gjort det, och att det var väldigt många som tyckte att det var roligt och bra och viktigt och sådär.
Det var mitten av 90-talet. Nina Björk var 27 år och doktorand i litteraturvetenskap. Hon hade skrivit en artikel om 70-talets feminism och blev kontaktad av en förlagschef som undrade om hon ville skriva en bok.
Och det, jag tänkte i och för sig jag skulle skriva en bok, men jag skulle skriva en avhandling. Så då tänkte jag, men då gör jag det istället, eller försöker göra det istället.
Det fanns en viss förväntan, säger Nina Björk, på att hon skulle vara arg på den äldre generationens feminister.
Jag blev väl placerad eftersom jag var ung, feminist, kvinna, alltså arg på typ 70-talets tråkiga näbbstövelfeminism, vilket jag inte var.
Det var istället sin samtid hon vände sig mot. Mot ett prat om en äkta kvinnlighet som samtidigt som den är naturlig också är ett slags mask som kvinnor måste arbeta hårt för att upprätthålla. Och inför den gren av 90-talets feminism som ville främja och uppvärdera det kvinnliga, som hon i boken kallar för livmoderfeminism, uppvisar hon nästan ett slags äckel i boken.
Ja, faktiskt. Ja, men jag tror att det var, alltså, 90-talet så kom det så här, det är naturligt och fint att vara kvinna och du ska bejaka din kvinnlighet. Och det betyder ju alltid du ska göra om dig, det betyder ju aldrig vad som du är. Och då handlade det ju om att vara sexig, snygg, men även moderlig och omsorgsfull. Och det var liksom inte möjligt att säga, det är din plikt att vara ett skönt objekt för mannens blick. För att vi hade haft hela 70-talet och vi kunde inte gå tillbaka till 50-talet liksom. Så då målades det ut av veckopress, men även av vissa forskare och aktiva röster i offentligheten. Sådär. Som att det var en akt av mod och alla kvinnor hade inte styrka nog och det handlade om att våga. Och det är ganska taskigt att säga samtidigt, du duger inte som du är. Du måste göra om dig. Och om du bestämmer att när jag duger inte, jag måste göra om mig, då är jag jättemodig. Alltså, när du frågar för innan, vem var jag? Jag ville ju i alla fall vara eller bli en intellektuell människa. Jag gick på universitetet och hade gått ett tag på olika fristående kurser i humaniora och så. Och att när man aspirerar på den rollen så är det lite jobbigt att vara kvinna i den biologiska, djuriska bemärkelsen med graviditet eller amning, allt sånt där är liksom på något sätt hotfullt mot aspirationen på en intellektuell roll. Och det är ingenting jag är stolt över, men det kanske var någonting som jag också äcklade sig om på något sätt. Shit, jag är ju det, jag är en hona liksom, som jag inte ville kännas vid riktigt.
Men det ser du liksom på annorlunda idag?
Alltså jag tycker att det var synd att inte ha fått en uppfattning om det som någonting viktigt, att vara gravid, föda barn, amma, ta hand om barn. Att inte ha fått en uppfattning om att det är fantastiskt och stort och någonting som är härligt att vara med om. Det är lite sorgligt. Jag skulle inte skriva den på det sättet idag, men det kan ju bero på att jag har skrivit den. Och jag tror inte, jag har inte läst den på jättelänge, men det var något jubileum när jag läste om den. Och då så kände jag nog att det finns inte, jag tror inte man kan ta, jag skulle kunna ta en mening och säga där hade jag helt fel, det håller jag inte alls med om längre, men däremot så blir ju tonvikten någonstans där den inte skulle ha varit idag.
Det som Nina Björk trodde var en ganska smal angelägenhet för redan intresserade feminister blev en succé.
Nej, men det var ju sinnessjukt. Jag var faktiskt som en rockstjärna. Kanske inte som Madonna, men nej, men det var så, var jag än kom så var det så här, nej, det är fullsatt, det är kö. Folk satt på golvet och det var så stort, det blev så hypat. Och jag vet ju att jag liksom, medan det där pågick och att jag liksom löp mig lite och tänkte att det här är inte normalt. Det här får jag inte tro är normalt, jag får inte följa förväntningar på att jag ska vara så hypad eller ska vara liksom någon slags förebild eller ska vara en röst för en större grupp. Men det fanns ju män som blev feminister av den. Så det var ju inte inte för att underkänna kvinnliga läsare, men det tyckte jag var väldigt roligt.
Efter succén med Under det rosa täcket skrev Nina Björk boken Sireners sång om kvinnors roll i moderniteten. Men efter det har inte feminism och jämställdhet varit det huvudsakliga fokus i hennes böcker, utan snarare det ekonomiska systemet.
Ja, men alltså, det finns med. Jag tror inte jag har skrivit en bok utan att nämna feminism eller frågan om kön eller så. Men det är absolut inte något fokus. Det har inte varit på jättelänge huvudfokus. Alltså, jag tänker så att när man har tänkt igenom någonting och inte ändrat sig speciellt mycket, så är det ointressant för mig. Det betyder inte att det är ointressant i världen. Det kan vara viktigare än när den boken kom. Men jag måste få göra det jag inte tänkt kring för att det ska vara roligt för mig. Och sen så är ju jag inte radikalfeminist i den meningen att jag tycker att kampen mellan könen eller orättvisa mellan könen är den viktigaste för hur världen ser ut och hur vi lever våra liv. Utan jag tycker ju att ekonomin är det som är mest bestämmande för vad du gör en dag. Eftersom vårt ekonomiska system går ut på tillväxt och vi har ett klimathot samtidigt, så tycker jag att det är en större fråga. Så ser jag det, och då vill jag vara där. Jag tycker att det är de mest centrala frågorna utspelar sig.
Om den Nina Björk som skrev den här boken fick liksom åka fram hit i en tidsmaskin och titta på feminismen idag, eller hur det står till med jämställdheten idag, vad skulle hon ha blivit mest liksom chockad över, tror du?
Men, jag vet inte, för jag har inte varit med i all historia, jag är inte historiker, men ibland tänker jag att jag tror aldrig feminismen har varit så förvirrad som idag. Eftersom de två grundläggande, liksom, vad är en kvinna? Vi är inte överens om det. Det finns två olika teorier. Och det har ändå, kvinna hänger ihop med kvinnorörelsen och feminismen. Och då finns ju det här att det inte är ett biologiskt faktum, utan det är en inre känsla. Individen vet själv om den är kvinna eller man, och det beror på hur man känner sig. Så vi vet inte vad en kvinna, och det pågår en, ja, man skulle ju önska en debatt, men det gör det nästan inte, men det kommer då göra en debatt om vilken definition som ska gälla, liksom. Och sen så, vad är feminismen, vem är feminismen till för, vad ska den handla om? Det finns en föreställning om att feminism är till för alla underordnade grupper och för alla behjärtansvärda kamper, liksom. Då är ju feminismen bara, kan man säga, större, men då är det inte en egen rörelse, utan det är en rörelse för alla rörelser. Och det är ju också nytt. Så jag ser en extrem förvirring kring feminismen.
Idag ser Nina Björk ett uppsving för det essentialistiska tänkande om hur män och kvinnor är, som hon vände sig mot i Under det rosa täcket.
Ja, men det verkar som det alltid går i vågor. Alltså, det kommer kanske inte ta slut. För det är ju ändå så att vi har två kön. Och det är ett kön som kan bli gravida, föda barn. Och det är en stor sak, liksom, reproduktionen av arten. Och det, den andra gruppen kan inte det. Så det kanske aldrig kommer vara så här, bara en människa. Men sen vad man gör av det verkar vara väldigt så här, okej. Ska vi betona det vi har gemensamt? Ska vi tänka att män kan ju faktiskt också ta hand om barn fast de inte kan föda dem? Eller ska vi tänka att kvinnor kan ju inte vara chefer för de kan föda barn? Liksom, eller hur ska vi förhålla oss? Men möjligtvis att det här att vi ska förhålla oss består. Och nu är vi ju tillbaka i någon slags essentialistisk våg igen. Där det är återigen väldigt betoning på hur män respektive kvinnor är. Och man kan alltid skriva en krönika om hur män gör något och hur kvinnor gör något, och så kan man, ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, så gör, ja, jag är lite trött på det.
Nina Björk, författare till den feministiska klassiken Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Intervjuad av dagens producent Karin Arbsjö. Och i studion med mig här har jag två kritiker från två olika generationer, Lina Kalmteg och Sara Ek. Vad tänker ni när ni hör Nina Björk nu?
Jag tycker det är bara, dels är först och främst intressant att höra det, att hon faktiskt blev som en rockstjärna. För ibland har man väl tänkt, och man tänkte kanske själv då 1996, att det bara jag och mina kompisar som blev feminister av det här. Men att hon faktiskt verkligen nådde ut, även om det ju inte var en jättebred folklig superbästsäljare. Jag har läst någonstans att den har stått i 100 000 ex nu. Så är det bara någonting att få en bekräftelse på det där, att det faktiskt var en bok som var väldigt, väldigt speciell. Men sen tycker jag det här med hennes begrepp såklart nu, men förvirrad feminism och vilken definition vi har av könen nu, och att man faktiskt är tillbaka lite till det hon skriver om där också, hur män och kvinnor är, tycker jag är väldigt intressant att fundera på vad som har hänt under de här decennierna sedan boken kom ut.
Mm. Sara, vad tänker du?
Ja, men det ska vi prata om. Det är mycket som är precis likadant som du säger, och mycket som är...
Ja.
Ja. Dra igång det, Eskild.
Jag tänker, om vi börjar med, varför blev det en klassiker här? Vad var det hon gjorde egentligen, Nina Björk, när hon skrev den här boken? Lina, vad tänker du?
Ja, men jag tänker att det är svårt att förstå nu, men det var ju också revolutionerande det här att hon faktiskt kom med de här begreppen, alltså akademiska begrepp som jag sa innan, för det som vi kände i våra privata liv, att hon formulerade det. För vi ska komma ihåg att det här är ord som vi är ganska vana vid nu, som genus och alltså sociala konstruktioner, strukturer var nytt för mig. Oj, finns det strukturer? Alltså sådana grejer, så här, att feminism, livmoderfeminism som hon skrev, hon tog ju de här, satte ord på det och förde det vidare, alltså den akademiska diskussionen ut i världen. Så att på något vis, hon gav ju oss alla begrepp som sen kunde användas till, vilket gjorde att det startade fler feministiska tidskrifter. Det hände saker på jämställdhetsfronten. Jag tror att det satte igång väldigt många samtal. Och att hon gjorde det på ett sätt som ändå, ja, men både tog upp det stora politiska livet och sen gick hon ner på det här som ju för mig är det, när jag tänker på den så minns jag väldigt mycket vår diskussion om huruvida man ska raka benen eller ej. Och oj, Nina Björk rakar visst benen. Alltså det blev en väldig diskussion kring sådana saker också, till positiv särbehandling inom akademierna. Alltså det var både det stora och liksom högt och lågt på något sätt. Mm. Så att hon hade ju en stil och en... Alltså hon var ju väldigt hård för, det är verkligen en debattbok. Så hon kom ju då av varet, skulle jag ändå säga, arg, utifrån vad hon själv sa nu.
Sara, sett från dagens perspektiv, vad säger den här boken om 90-talet? Hur funkar den som historiskt dokument?
Jag tycker att den etablerar min bild av 90-talet som en tid man pallade grejer. Man skriver en sån, ja, jag håller med Lina om att den känns arg och argumentativ. Tron på en ideologi och att prata med sånt, skriva med sånt hopp och självklarhet. Det fanns en mening i boken där det stod, feminismen måste vilja ett annorlunda samhälle. Och då kom jag att jag antecknade så, oj, fast det är väl ingen så akut extrem mening, men ändå så läste jag den idag som så, gud, att man ändå pallade och ville på 90-talet.
Mm. Tänk då 1996 när vi inte hade fattat det här. Ja, när man revolutionerade varje mening på.
Precis. Du, Lina, du läste den när den kom. Hur var det nu då att återvända 30 år senare? Läser du den på ett annat sätt då?
Ja, men det gör jag faktiskt. Jag har faktiskt, ska jag säga, läst om den. Räknade ut nästan varje decennium. Och det är ju väldigt intressant att se hur mycket både jag och samhället har förändrats. Kanske bara sådana grejer som om man har fått barn eller inte, som Nina Björk också pratade om. Mm. Men också var feminismen befinner sig eller var den inte befinner sig. Jag tror att jag kan ha läst om den något decennium nu. Jag kanske tänkte att den inte behövdes lika mycket längre. Jag kanske tycker nu att den behövs mer. Jag minns plötsligt alla de här politikerna som var feminister. När hör vi det? I valrörelsen nu. Feministiskt initiativ då, 10 år senare efter att boken kom ungefär, satte igång en massa politiker också prata om feminism. Så att jag fick väldigt, väldigt, väldigt många sådana tankar om vad är feminismen och vad den varit när jag läste om den. Men sen så kollade jag, alltså jag fick ju in den också, man började fundera på sånt här som, ja, men begrepp som finns nu med tradwives, med unga som liksom romantiserar 50-talets hemmafruideal i relation till den här. Jag hade blivit galen som 18-åring och tänka på att vi skulle vara där. Alltså sånt och faktiskt också, för det jag vill inte prata om, den handlar ju väldigt, väldigt mycket också om, den är ju reaktion kan man säga på 80-talet och de här supermodellerna och skönhetsindustrin, veckotidningar och månadsmagasin som kanske för Sara är svårt att förstå vilken makt de hade över oss.
Ja, också är de. Det har jag verkligen tänkt på, att öppna ett magasin känns ju
alien-maktigt. Ja, och det styrde.
Ja. Det var det, och det är ju det hon refererar ju väldigt mycket till, Veckor, Revyn och L, och hur det var, hur man skulle vara som kvinna. Men det där var ju något som också hon skrev om, och det har också kommit böcker tidigare. Åsa Krona var också en liknande skribent som skrev bakom Spegeln och Kopiernas uppror jättemycket om utseende. Och det fastnade jag för då tänkte jag, vad är vi nu? Jag har försökt att se väldigt, eller försökt lite grann i alla fall, att se välvilligt på den här enorma sminktrenden som ju är bland unga, eller barn nästan. Men när jag började läsa den här gången så var jag så här, men alltså, jag kan inte se välvilligt på det här, det är skitsnack. Det är precis samma sak. Att de är faktiskt insnärjda i det här och gör något. Alltså det är, jag skulle då ha sett det som att de är helt fast i könets fängelse och ska sminka sig till kvinnor eller liksom lägger tid på någonting som tar tid för något annat. Där det andra könet kanske då kan göra framsteg. Samtidigt som man väl kan tänka nu att det som inte fanns då är ju liksom att män har väl, är väl ganska insnärjda i det där också mer nu. Och det kan jag sakna, det kunde man nog ha sagt mer om 1996 också, att även män får ju det här blåa täcket då, och det manus som kommer med den. Men just det här att fundera på skönhetsindustrin och numera då också techbolagen som lever på den här skönhetsmyten, det gjorde mig riktigt skitförbannad faktiskt när jag läste den. Jag gick igår och satte igång och blev så här, jag skulle inte, men jag blev faktiskt jättearg, ska jag säga. Så att, ja.
Vi ska höra, Sara, du är några år yngre än själva boken och läser den nu för första gången här. Hur är det att läsa under det rosa täcket 2026?
Jag öppnade den väldigt redo att bli radikal och bli förändrad. men så tycker jag också att nästan alla kvinnor i mindre generation, och definitivt alla transpersoner, är liksom insatta i en sån intern feministisk diskussion. Så jag tycker många stycken känns, om man får säga det, gymnasiala, om ens det. För jag kommer ihåg att jag i gymnasiet, som var några år sedan, ville göra en feministisk analys och att lärarna var så, försök komma med något nytt typ. Samtidigt så tycker jag att feminism idag präglas av, jag håller med det Lina säger, men den präglas också av att allt är sagt och världen går inte att rucka på. Det finns en slags generationell hopplöshet, tror jag. Jag har inget att jämföra med, men jag är rädd att jag bara har lärt mig det. Men allt, det känns så himla gjort med en feministisk analys. Idag så är det så mycket ironi och acceptans. I DN för några dagar sedan så fanns det en text om skönhetsnormer om sommaren, smalhetshets, skriven av Tora Andersson. Där hon säger att hon har försökt se på feministisk teori, men hon slås av att det är en liten kropp som spelar roll. Det är skamset att erkänna, men vi lever i det här samhället. Det finns ett sånt erkännande av vilken tid vi lever i och sina egna motsägelser. Man är liksom inte den här supermänniskan som Nina Björk är. Och det finns fast väl en frihet i det att våga säga att jag är inte, jag tar inte tag i. Men sen är det också väldigt, väldigt stridlöst, tycker jag, feminismen idag. Lina, vad vill du säga?
Ja, men jag tänker att det jag menar med att jag har läst om den under olika decennier. Och när du säger det där så känner jag så här, haha, det är dags för en ny under det rosa täcket. Nu är det inte det där decenniet när jag läser den och tänker, men det är ganska okej. Okay. Alltså jag börjar kolla upp siffror apropå det jag säger, att landets professorer 1996 var 93% män. Nu är det 2/3 som är män. Men det är ju ändå inte helt jämställt, och tydligen har det då också stått stilla ett tag. Och så är det ju på flera områden också, om man ser ute i världen och inte bara just liksom det egna livet. Så är det ju faktiskt så att det står rätt stilla på flera plan. Vi har abortfrågan. Det finns så mycket sånt som man inte trodde att man skulle diskutera igen. Så därför känner jag att det här är kanske det decennium jag läser om, och känner att ja, nu känns det mer relevant igen att faktiskt få fram de här feministiska teorierna. Jag tycker man pratade jättemycket om genus på förskolan för några decennier sedan. Det tycker jag har sipprat ut lite grann också. Jag tror inte det är lika viktigt, precis som det är ute i världen, att det inte heller ses som lika viktigt. Och att genus är något man kanske till exempel inte ens får undervisa om i vissa länder i världen. Alltså det har ju ändå blivit en sån backlash. Så just därför börjar det kännas som att det kan inte är så givna teorier det här längre som jag trodde ett tag.
Kan man tänka sig idag, Sara, att en liknande bok som skulle kunna få samma genomslag i en ung generation som då för 30 år sedan?
Ja, jag har funderat på det. En facklitterär bok som skulle få stort genomslag för unga idag.
Halvakademisk, torr prosa.
Precis. Det vet jag inte. Däremot den handlingen att dela sin övertygelse och att övertyga andra, absolut. Och då tänker jag typ Fridays for Future har väl ändå gått ihop som en ung grupp och velat någonting. Att någon kommer och säger så här är det, så här tycker jag att det är, och jag orkar ta tag i det här.
Mm. Och då ska man orka, frågan är om man orkar läsa den här boken, för det tycker jag är det intressanta när jag läste om den, att den är ju faktiskt ganska teoritung. Jag var så här, man läste den här som 18-åring, hur kan jag nu känna, var jag smartare då eller vad var det, eller hade suget kanske var större? Lite jobbigt att känna det, för den är, även man kan ha invändningar mot den, ganska upprepande och delvis lite tjatig, man fattar till slut att visst, man förstår det här med att man föds inte till kvinna, man blir det. Men allt, jag tror ändå så här, orkar man läsa, hur många orkar läsa den? Nu låter jag väldigt pessimistisk. Mm. Men, och jag tänker också såklart att det finns en massa andra plattformar. Nu låter jag verkligen som den gamla här gänget, men som är delat. Det är inte samma böcker, pockar kanske inte på uppmärksamhet på samma vis. Mm. Men jag tänker ändå att plötsligt händer det. Ibland blir vi ju förvånade över den här typen av lägereldar som man kallar det. Så jag vill ju gärna tro att det, ja, men det vore för deppigt att tänka att det inte skulle kunna bli en liknande reaktion igen. Mm. För det finns ju ganska mycket att reagera på i det här samhället just nu.
Mm. Sara, vad tror du? 30 år i år, kommer Under det rosa täcket att leva kvar som klassiker i 30 år till?
Men det är väl att tonen och den här angelägenheten inte tilltalar på samma sätt idag. Men grejen med en klassiker är väl inte att den ska vara liksom exakt i sin tid. Så ja, eventuellt. Mm. Jag kollade med min 18-åriga syster om hon kände till Under rosa täcket. Nej, sa hon. Jag sa okej, ville bara kolla om den hade samma status idag. Och då skrev hon ingen status, utropstecken.
Vi får se hur det blir med den saken i framtiden. Tack så mycket Sara Ek och Lina Kanteg, litteraturkritiker, som hade läst Nina Björks debut Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Och då, nu ska vi prata om musik. Vi ska prata om ett norskt geni vars verk till stor del bokstavligen gick upp i rök i en brand på 1970-talet och nu är aktuell på skiva. Och då säger jag hej och välkommen till Karin Birgersson, programledare i Musikrevyn i P2. Hallå!
Hallå, hallå!
Du och dina panelister, ni lyssnar och snackar och betygsätter nyutgiven klassisk musik varje vecka. Maj månad är slut och det är tid för dig att komma hit och ge oss månadens bästa.
Ja.
Och månadens bästa i maj månad, det var just där vi hörde, kompositören Geir Tveits stycke som vi hörde här var Stavkyrkestev, spelad av pianisten Leif-Ove Ansnes.
Ja.
Du, det blev en tveklös betyg 5 av 5 över hela linjen när ni pratade om den här skivan. Geir Tveita kanske inte är ett namn man helt självklart är bekant med. Kan du placera honom lite i tid och rum?
Nej, han räknas ju som en av Norges absolut viktigaste tonsättare, men väldigt komplicerad och en doldis. Han föddes året efter att Edvard Grieg hade dött 1908 i Bergen. Och så var han verksam under stora delar av 1900-talet. Det här som vi hörde här, Stavkyrkestev, den skrev han på 40-talet.
Mm. Och en anledning till att han inte har tagit positionen som hushållsnamn kan också hänga ihop med att han är rent politiskt varit en omstridd person. Kan inte du berätta, vad är det för grumligt vatten han har omkring sig?
Jo, men han hade samröre med den norska ytterhögen under tiden före andra världskriget, alltså under 30-talet. Han var aldrig själv med i Nationalsamling som var, eller vad ska man säga, det här Hitlers marionettparti som styrde Norge under andra världskriget. Men han hade samröre och han var vän med flera av dem där. Så att han har på något sätt inte varit riktigt rumsren.
Mm. Men musikaliskt då, vad var det han var intresserad av att göra?
Han var otroligt intresserad av norsk folkmusik och av inte minst musiken från Hardanger. Så det vi hörde här var ett arrangemang, eller han har liksom målar om det där stycket. Han har tagit en traditionell folkmelodi som han har färgat på sitt alldeles egna sätt. Med mycket influenser från kontinenten, inte minst från Frankrike där han studerade. Och det blir ett väldigt säreget tonspråk. Någon som sa att det är som att fransk eller parisisk stadsmiljö möter norsk vildmark.
Mm. Skivan då som nu har kommit ut här i vår, den börjar med pianosonat nummer 29 och det är faktiskt den enda av hans 36 sonater som klarade sig när hans hus i Hardanger brann ner 1970. Karin Birson, hur skulle du beskriva den här musiken och pianospelet här?
Det är en oerhört speciell effekt här i den andra satsen ur den sonat som kallas för sonata etere. Alltså en eterisk sonat eller en sonat för etern. Rent tekniskt, när man hör, de här klangerna som ligger kvar, de uppnås genom att pianisten lägger hela vänsterarmen stumt på ena halvan av klaviaturen. Så att tangenterna trycks ner och då frigörs strängarna. Sen spelar han korta, starka toner i det övre registret i pianot. Och då får man de här kvarliggande övertonerna.
Den precis stark efterklang här.
Exakt. Och den gav han en liten anvisning om i noten att där kan man under en radioinspelning skruva upp volymen så att man får ett crescendo i själva efterklangen. Det går ju annars inte att göra på ett piano.
Just det. Precis. Och det här är Leif Ove Ansnes som spelar piano. Han är en känd norsk pianist. Hur skulle du beskriva hans pianospel här? Och kanske i relation till hur Geir Tveit själv spelade?
Ja, men det var någon i panelen som beskrev hans spel som att översköljas av en norsk klar fjällbäck. Det är ett väldigt transparent spel, väldigt, väldigt musikaliskt. Om man hör Tveit själv spela på gamla inspelningar så är det otroligt rått. På något sätt fult.
Lite fult spel. Ja, precis. Ja.
Men väldigt, väldigt kommunikativt. Och det, men Leif Ove Ansnes är kommunikativ, men på ett mer, vad ska man säga, inkännande sätt kanske. Men vi upplevde i panelen att den här musiken verkligen vann på att tolkas som Leif Ove Ansnes gör. Att musiken faller på plats. Den är ömsom ful, ömsom oändligt vacker. Och att det sida vid sida blir väldigt, väldigt drabbande.
Mm. Tidigare hörde vi hans lite mer så här folkorienterad musik där det första stycket vi hörde, vad är det här, pianosonaten, vad är han håller på med där?
Men här är det ju, jag tror fortfarande att man kan höra folkinspirationen ibland, men hela sonaten som är ett stort verk på 30 minuter som ett Taj Mahal som stiger upp från Hardangervidden som någon skrev i en norsk artikel. Han använder bara två teman, så på något sätt är det ganska minimalistiskt att på, under 30 minuters tid mjölka ur allt han kan ur dessa två teman. Men han har studerat för Honegger, han har studerat för Nadia Boulanger i Paris. Så det finns mycket influenser som är ganska unikt för en tonsättare i Norge vid den här tiden. Jag tror också att det var en stor anledning till att han var sedd med misstänksamhet. Det var hans influenser utifrån och hur han kombinerade det med sitt norska arv.
Det är väldigt säreget men också väldigt vackert här. Skivan är lite av en best of-samling här. Vid sidan av folkmusiken och hans pianosonat så har vi också ett antal sånger. Finns det något tveitst som liksom går igenom alla typer av de här verken här?
Jag upplever att det är i någon mån gränsöverskridande musik. Det särskilt som vi kommer att höra här i den sången som vi ska lyssna på, det är liksom inte tydligt klassisk musik. Antingen har han influenser från folkmusiken eller han har, som i det vi ska höra, en mer visartad stil. Han har jag upplever det som en väldigt egen röst, och vad den rösten är, det. Ja, vad tänker du när du har hört det här?
Ja, jag vet inte. Precis, vi får gå vidare där. Vi hinner inte lyssna på den här sista sången.
Nej, vad synd, för det är de bästa. Ja. Det tycker jag alla ska lyssna på hemma.
Då får man leta reda på den skivan själv.
Han får sällskap av syrran som sjunger.
Precis, precis. Men du, det blev som sagt 5 av 5 i betyg från hela panelen Musikrevyn i P2. Varför då?
Det är så drabbande. på olika sätt. Och inte minst i de här sångerna som följer så upplever jag att text och musik samverkar. Och i de här två syskonen, Leif Ove och Solveigs Ansnäs tolkning, det går bara rakt in. Det är som att varje ton betyder något.
Mm. Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, som hade lyssnat på Gateweight och inspelningen av pianisten Leif Ove Ansnäs. Och nu dags för en ny del i serien Hantverket, där vi möter människorna i kulturbranschen, där en stor del av kunskapen sitter i just händerna. I dagens avsnitt möter vi stenhuggaren Filip Gullberg i Kumla som restaurerar en över 700 år gammal kyrka.
Yes, kan vi gå in i huggverkstaden?
Filip Gullberg hugger fram ornament till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. En kyrka från 1200-talet som sedan flera år genomgår en stor restaurering.
2021 började vi. Så vi har kört 3 vädersträck. Och nu är vi inne då på sista vädersträcket. Och där har vi bytt i väldigt mycket sten. Framförallt sten som kanske är så pass dålig att den riskerar att ramla ner. Men sen har vi också fokuserat otroligt mycket på stenar med droppfunktion, så att du får bort vattnet från fasaden. Och det tror jag på sikt kommer spara otroligt mycket på kyrkan.
Filip Gullberg började som 15-åring i familjeföretaget som hans pappa startade och där hans bröder också arbetar. Nu ska han börja grovhugga en 30 kilos tung kalksten, en knapp halvmeter lång och 3 decimeter tjock.
Nu kanske stenen är lite för stor och då vill man slå bort så mycket material som möjligt. Så vi skickar på här.
Han slår på sidan av stenen med en stor mejsel så att rätt stora bitar far bort.
Så vänder du på den?
Ja, amen. Kör vi från andra sidan.
Det här ska bli en av många hörnstenar med blomornament som sitter högt uppe i strävpelarna på Nikolajkyrkan.
Kalksten är uppbyggd i skift. Så när du slår så här, då får du bort stora bitar med ett sättjärn.
Den är trubbig, det är inget spetsigt.
Ja, den är platt liksom.
Mm, platt och trubbig.
Medan de andra mejslarna, när man börjar finköra mer, då är de ju spetsiga.
Och du slog på mejseln med också någon form av...
En portugis. En rund järnhammare. Nu är ju stenen skrovlig här då. Där vi har slagit bort här nu. Då skickar man ju upp stenen här. Och så sågar man ju runt hela... Så att du får en plan yta. Då kan du börja rita på alla dina linjer som du har mätt fram från de gamla stenarna. För att det ska ju se ut som de gamla stenarna. Det är ju en restaurering. Eftersom att allting är nernött så får man kombinera olika stenar och mäta sig fram. Oftast kanske det finns någon, alltså en som man kanske sparar som är väldigt bra skick. Och då kan man ju utnyttja den och mäta sig fram. Men sen är det lite roligt för alla torn har olika blommor. Allt runt omkring ser likadant ut. Men varje torn har en egen blomma. Så det är lite häftigt.
Så vad händer nu?
Nu är det lite material som behöver tas bort med hjälp av huggmejsel. Men ja, vi testar lite.
Nu använder han kompressor och fäster mejslarna i en luftpistol. Det skonar kroppen.
Så istället för att slå, så slår den här åt mig. Men du får styra mejseln och ja, men hitta rätt om man säger.
Blomman mejslas fram i ena hörnet på den släta kalkstenen. Först hugger han fram konturerna. Sen går han djupare och djupare ner i stenen för att få fram formerna.
Man vill få liv i själva blomman. Och sen tänker man också, när stenen sitter uppe, det som markerar alla löv och allting, det är ju skuggor. Alltså kunna få djupet, du ska få skarpa kanter. Jag har en till mejsel här. Och den här är rundformad. Och den här är ju som gjord för att kunna skåla ur i bladen för att få fram djupet i bladen. Så då kan man, ja, då glider man med. Du glider med dina linjer här och får fram det djupet som du vill ha.
Han byter rätt ofta mellan olika mejslar och stift och verktyg.
Jag ska hitta rätt bara. Där har man perfekt. Så det är ju också mycket att hitta rätt verktyg. Sten kan du göra vad du vill med. Granit, marmor, kalksten, allt. Bara du har rätt grejer. Men så fort du har fel grejer så går du bet. Allt som jag har här är för kalksten och marmor. Mjukare sten. Medan granit, om jag skulle gå på och jobba, de skulle inte hålla så länge för att det är så hård sten. Men jag jobbar väl främst med marmor och kalksten. Kanske kalksten 90%.
Vad är favoritstenen?
Ja, det är marmor. Ja, men den är rolig att jobba med. Men sen kommer kalksten, den väl efter. Sen nu här, nu är det mycket, det ska bli runt, du ska få liv i grejerna. Ja, då är rakslipet otroligt effektivt verktyg. Och nu får vi se, nu kommer det låta lite mer. Som hos tandläkaren.
Rakslip, det är en fin slipning som han gör med mängder av små slipstift med olika glittrande diamantprofiler.
Rakslipen, det är, tycker jag är det roligaste om man säger. Jag har en hel uppsjö med olika stift för olika ändamål. Ja, men sån här har vi en som är trekantsformad för att kunna komma in bakom liksom, och kunna få ett djup som är skuggor, att du får ett djup i stenen som annars kan vara lite svårt att komma åt när du till exempel hugger.
Ja, en del är helt spetsiga, runda finns det, och sen då platta, trekantiga.
Ja, det finns ju liksom alla olika sorts. Det är nördigt, man kan prata mycket om det här. Den här då, från Nikolajkyrkan.
Ja. Vad är det för en liten...
Han satt över,
knopp.
Över Jesus och sitter det några snygga... Jag vet inte vad man ska kalla dem. Men det, då det gjorde...
Som en droppar nästan.
Ja, så en ny sån här gjordes. Och sen hade jag kvar den gamla då. Så det var min mall som jag mätte ifrån.
En liten detalj, en liten, som en rund knopp med utskurna mönster.
Blomman finslipas och blir slät, men stenen runt om ska inte längre vara slät. För när kyrkan byggdes såg det inte ut så. Då kunde man inte såga sten utan jämnade till ytorna för hand. Till exempel med en tandad mejsel som skapar ett räfflat mönster.
Med det här... tandhuggning, du får ett helt annat djup och ett helt annat utseende på stenen. Du får den här gamla utseendet. På Nikolajkyrkan har det främst varit tandhuggning. Så all sten till exempel som kommer ur våran såg, allt som sten som görs för hand, allting tandhuggs. Och då är det jag och Alen då som hugger, min kollega till Nikolajkyrkan.
Det måste vara rätt.
Ja, vi har huggit några kilometer. Vi är väl halvvägs till Örebro kanske.
Och nu ska vi till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. Ännu en hörnsten med blomma ska monteras. Kyrkans ena långsida täcks av en byggställning där de också har installerat en riktig hiss. Vi ska högt upp till sjätte våningen.
Det här är en kontrifog.
Jag håller i mig här lite.
Det är de här pelarna som möter blomman. Och vi har ju våran där borta. Kan vi gå och kika?
Hur många meter upp är vi nu?
Ja, men vi är kanske 16 meter kanske. Mm. Men här har vi våran.
Här sticker den övre delen av en strävpelare upp. Och överst i det ena hörnet gapar det tomt.
Så nu kan man ju peta den på plats här. Och då ska man ju få in... Då är det ju borrat med för hål i nya stenen för dubben. Så dubben ska i hålen. Och du ser det med tandhuggningen som vi pratade om. Att då är det ju verkligen blomman som poppar upp när man har den så här. Liksom.
Tandhuggningen är det här lite räfflade som omger. Och sen är det ju väldigt slätt själva blomornamentet. Små rundlar och små spiraler också där.
Ja, ja. Nej, sen är det roligt när alla skarpa kanter. Det är kul när man sätter dit stenen och alla de passar. Ja, något sådär.
Stenhuggaren Filip Gullberg hörde vi där och reporter var Helene Alm. Och alla tidigare avsnitt av programmet Hantverket hittar du i appen Sveriges Radio. Och då är P1 Kultur slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då får vi besök av journalisten och författaren Elaf Ali som i sin tredje bok Första generationens svensk undersöker hur det är att röra sig i glappet mellan två kulturer. På jakt efter en ny och bredare svenskhet. Och så har Lisa Bergström träffat författaren till en av vårens mest hyllade och omdebatterade romaner, Kött, av författaren David Soloy. Och så tar vi ett grepp om kulturveckan som gick. Vad var det mest minnesvärda och uppseendeväckande som hände i kulturens värld? Missa inte det. Producent idag Karin Arbsjö, tekniker Joel Zettergren och jag heter Eskil Krog Larsson.